Podplay.
Välkomna till veckans spaning, sommarspecial, kan man säga så? Med
för all del
Lena Ljungdahl, Anna Ginghede och Meta Broddare. Ja, för att nu är det sommar, ta mig fan. Äntligen.
Jag ska säga så här, ja, och det är tre, för mig är det tre arbetspass kvar till semestern. Mm. Men jag har så att säga för nibblat.
Fråga mig då, hur många jag har kvar?
Anna, hur många dagar är kvar till semestern?
Noll! Noll dagar!
Fy fan! Grattis, Anna!
Alltså, jag mår så bra nu. Jag mår så bra.
Jag förstår det. Ah. Jag kommer att må så bra. Jag
har
väldigt sällan längtat så mycket och varit kanske så förtjänt av semester som precis just nu.
Jag kan bara instämma.
Men jag förnibblar. Jag är faktiskt på torpet och har satt ner olika typer av plantor i jorden.
Just det.
Och liksom fått kräla runt i jorden efter att ha levt i excess i några dagar på Brilliant Minds, så är det ganska skönt att så här fundera på var blåklinten ska sitta, faktiskt.
För fråga en sak, jag har också liknande erfarenheter från helgen här. Alltså jag har slängt mig ut i grönskan och jorden. Mm. Och då, när jag rensar ogräs, så tycker jag om att göra det a mano. Med mina bara händer. Och då får jag ju orimligt många tips från omgivningen. Ta den här och skrapa. Du kan gräva upp först. Och då inser jag att nej, det är något med det här att köra ner labbarna i myllan, så att säga. Greppa tag om hela jävla rotsystemet och känna hur det släpper i ett stycke. Och bara addera till högen av ogräs.
Det är orgasmiskt.
Är det inte det? Fattar du vad jag menar här?
Ja, men absolut. Ja. Jag krälar på alla fyra och kör mina våta trädgårdshandskar rätt ner i jorden. Ja.
Men vill bli ett med det på något vis.
Verkligen. Ja. Men jag fastnar vid, varför finns det en massa människor som ger dig tips och varför lever de fortfarande? Vilket jävla rövhatter. Det är som att du skulle säga, jaha! Fy fan, vilken tur att du kom in i mitt liv och gav mig tips för att jag stod mig slätt här.
Ja, fast vet du, jag tror faktiskt, det är lite ursäktligt i det här fallet. Därför att omgivningen ser att jag samtidigt har ont i diverse leder.
Och jag vet väl du om?
Ja, det vet jag ju om. Och jag intar ju då en ställning som är allt annat än ergonomisk. Så här är det mer så här, tror jag liksom, du har väl inte glömt bort att det finns alternativa sätt att hantera det här på så att du slipper få så ont i din kropp. Men,
100%
som du säger, det är ett rövhatteri. Absolut. Mm. Men du har min samvaro och frotterat dig.
Ja, men alltså, och jag drog ju av en 2 timmars live igår. Aha. För att jag mest var tvungen att debriefa. Och för att Meta ville veta exakt allt. Så att vi körde det på live med x antal hundra tittare.
Okay. Heter det, deltagare. Finns det sparat som man kan se betraktare?
Absolut inte.
Nej, okej.
Okay. Nej. Ja. Nej, men jag har varit på Brilliant Minds dagen 2, och för er som undrar vad det är, för det ska vi absolut inte ägna det här avsnittet till, så kan ni nog bara googla på Brilliant Minds. Mm. Vi pratar några av världens mest innovativa, smarta människor som samlas i Stockholm
flock
en gång om året. Och jag är absolut inte en av dem. Och absolut inte worthy på något sätt. Jag satt mest och tänkte så här att jag förstår ett par procent av det du säger. Och det är en fantastisk uppfriskande känsla.
Ja,
att vara liksom dummast i rummet.
Ja, det tror jag absolut inte. Du menar att du skulle drabbas av någon form av imposter syndrom när du satt där? Det tror jag inte.
Nej,
du var ju trots
mer
allt där. Du lyckades nypa en biljett ändå.
Ja, det var också roligt att folk på live sa, hur köper man biljett till nästa år? Då har man ju fatalt missuppfattat alltihopa. Utan om den här organisationen anser att du håller på och förbättrar världen, så kommer de att nosa upp dig och dra dit dig. Det är inte så att du köper en biljett Nej. Men jag tog med en stor och rejäl bit av the humble pie och satt och njöt i dagarna två och spred detta på mitt Instagram så mycket jag kunde, för jag tänkte att fler behöver få ta del, i alla fall så att säga brottstycken av det hela. Det var fantastiskt. Jag har fått lyssna på Malala, jag har fått lyssna på min absoluta favoritaktivist Edward Norton, jag har fått lyssna på forskare, människor som tillverkar saker av ingenting, människor som ska utrota malariahelvetet och så vidare och så vidare och så vidare. Och bara, jag lämnade de här dagarna med en känsla av hopp, förtröstan och en ljus framtid. Sen tyvärr var det en avslutningsfest där de liksom bjöd in pöbeln, eller vad man nu säger. För att i två dagar har jag inte sett de här kändisarna som är på exakt alla fester överallt hela tiden. Men de på något sätt, några av dem fick komma på den här slutfesten. Får jag bara säga, föraktet jag känner. Då ökade procentuell nakenhet med ungefär 6000%. Rövslickeriet, men hej, selfie, alltså det bara blev som att jag trädde in i ett annat en annan galax av stämning och sådär, så någonstans där kände jag att nu vill jag gå hem, det här, nu all min hopp och förtröstning och ljus framtid dog i samma sekund som de här som inte är brilliant minds men som har för mycket space kom in i mitt synfält.
Jag fattar.
En liten kul sak var att min, en som jag känner, tog ett kort på mig när jag skulle åka uppskjutet för att jag var jättenervös. Jag klippte bort en snubbe som satt bredvid mig i det här uppskjutet. Klippte bort honom.
Just det.
För att jag visste inte vem det var och han kanske inte ville vara med på bild.
Men det vet jag vem det var.
Ja, exakt.
Jag såg bilden.
Han var väldigt... Ja, exakt. Han var väldigt artig och trevlig, vi hade väldigt kul och sådär. Jag visste inte vem han var, han visste inte vem jag var, vi båda gav fulla fan i vilka vi var. men sen så kom jag hem och min lite mer fotbollsintresserade son såg då ursprungsbilden innan jag klippte bort honom. Och då sa han att det där är en av, han är en jättekänd fotbollsspelare.
Nu vet, kommer jag fortfarande inte ihåg.
Exakt. Och så la jag upp den bilden så här. Titta vad kul att jag har liksom helt random bara plockat bort. Jag visste inte vem han var. Tänkte att han var en forskare eller någon form av molekyl någonting.
Snubbe.
Ja, men så la jag upp den och sen har jag fått 6000 meddelanden idag om att han, nej, om att det finns en annan kändis som har någon form av, tror sig ha någon beef. Form av beef med honom. Det roliga är att han vet ju inte om det, och i min värld så är en beef när två personer bråkar med varandra.
En ömsesidig ställningstagande, så att säga.
Exakt. Och här är bara en som har, så att säga, väldigt starka känslor och den andra ger fulla fan i vilket. Och jag visste inte ens vem han var. Så var det med den saken.
Jag tror att han har 20 miljoner eller något följare på Instagram. Ja. Det är ju i sig ganska fascinerande att du inte överhuvudtaget...
Ja, men inte särskilt intresserad av fotboll.
Nej.
Och sådär. Men typiskt. Det roliga är att jag upplever honom som väldigt artig. Kanske för att jag inte visste vem han var och betedde mig jävligt bra. Som man gör. Respektfullt mot folk. Fan.
Nåväl. Det är väl bara om man är kändis som man lever med någon slags tro och förväntan om att andra dels ska veta vem man är, men också att andra också ska vilja spela enligt samma spelregler som man själv.
Ja. Vi åkte uppskjutet fram och tillbaka flera gånger och hade jätteroligt. Jag skrek till honom, good job Bob, när han skrek jättehögt. Det var jag har för minnen av det hela.
Kul!
Nej, hörru, nog om det, nu måste vi köra.
Let's do it.
Välkomna till dagens spaning. Idag ska ni få fundera på vad som händer när hönsmamma förvandlas till lejonmamma. Eller det kanske egentligen är samma sak. Att hönsmamma så att säga blir lejonmamma. Exemplet ni ska få är ett väldigt bokstavligt exempel. Vad som händer när en hönsmamma förvandlas till en lejonmamma. Igår så höll jag på att pyssla med någonting inomhus. Kanske var det någon form av städning, orimligt nog. Så hör jag ett förbannat kackel ute i hönsgården. Och jag är ju traumatiserad sedan tidigare när jag hör kackel på gården. Så jag rusar naturligtvis åstad ut igen. Det är ju, de som inte vet det förut, så har jag haft ett debakel där en räv var inblandad i hönsen, och det slutade med stor förskräckelse för alla parter. Så, därav denna höga hastighet. Den här gången är det inte en räv som är där inne. Nej, det är en stor jävla kråka som har förvirrat sig in i buren. Och man märker ganska snabbt att den här kråkan har bitit av en lite för stor tugga, så att säga, av livet. Den här kråkan tror jag tänkte sig på en liten munsbit i form av en chicken nugget. Någon av de små kycklingar som springer runt med sina mammor inne i buren. Men den här kråkan, som kanske var mellan en och en halv meter mellan vingspetsarna, det var i alla fall vad det kändes som. Mm. Den hade inte räknat med att chicken nuggets följer med en, så att säga, en coq au vin. Man får ju kråk och vän, en varmrätt kanske efter förrätten, vare sig man vill eller inte. Ja. Därför att en kyckling har en mamma. En hönsmamma. Mm. I det här fallet så är det 6 stycken småkycklingar, och de har tillsammans 3 mammor. Så vi har ett matriarkat, urd, skurd och verdandi skulle vi kunna kalla de här 3 nornorna. Och vad händer när hotet kråkan kommer in i buren? Ja, då morfar de och blir lejonmammor. En kråka som kan flyga och som är ett hot mot en kyckling är inte en match för en hönsmamma. Och framförallt inte för 3. De fullständigt trashade kråkan. Kråkan flaxade runt in i buren. Mm. Försökte egentligen bara komma ut. Insåg att den här chicken nuggeten, det är inte en god förrätt. Mm. Så den flaxade ju runt och blev tröttare och tröttare. Och för varje gång den blev flaxade så blev den ännu tröttare. Och landade lite då och då på marken. Varpå nornorna dundrade åstad. Och trashade den från början till slut. Alltså de gick med duvel upon its ass.
Vilken action!
Och jag försökte ju bara få ut den där, för jag tänkte att det här kommer ju sluta med kråksoppa. Så att säga vårkråka. Det är det vi kommer att servera idag. Ja. Kycklingarna rusade in under sina mammor. De rusade in under sina mostrar. De rusade in under vattenkoppar. Det vältes baljer till höger och vänster. Det här skedde också i ett lätt sommarregn. Så jag gled runt i flipflops i en sörja som bestående av lera och höns och ankbajs. Och försökte få ut den stressade kråkan genom dörren. Men det som slog mig efteråt var just hur en till synes mild, lite sådär halvt körlande hönsmamma kan morfa till att bli ett lejon in disguise. Och nu undrar jag, har ni varit hönsmammor som har morfat och blivit lejonmammor? Eller har ni träffat på människor som morfar från att vara en hönsmamma till att bli en lejonmamma? Och vad händer med de små chicken nuggetsarna i den berättelsen då? Det skulle jag vilja veta. Ha det gött! Bye!
Jag älskar ju Metas sätt att prata. Mm. Och man skulle vilja få ett par procent av hennes, liksom, the storytelling-nivå. Jag tror att jag fick någon gång någon fråga så här, vem skulle du helst i världen höra sommarprata? Nå fan skulle jag vilja höra Metas storytelling i en timme på P1. Hade inte hon blivit typ årets sommarpratare?
Alltså för mig beror det ju mycket på innehåll. Om hon hade levererat ett spännande innehåll så hade jag varit hooked. Och det hade hon säkert.
Med tanke på att jag gissar att ungefär 100% av våra lyssnare njuter som satan i 3:40 eller vad den här spaningen är. Ge henne ett jävla sommarprat om det är någon som lyssnar som har makt på henne. För min del kan det vara om vad fan som helst. Jag är helt övertygad om att hon kommer dra en berättelse ur en hatt. Hon kan prata om den här kråkhändelsen i en timme. Jag hade inte knappt andats.
Det hade inte funkat på mig, kan jag säga. En timma kråkhistoria, jag vet inte.
Det är så olika det där.
Men jag håller med. Hon är en fantastisk storyteller. Men du, ska vi börja med att försöka bara så här komma överens om vad de här olika... Alltså, vad är man om man är en hönsmamma? Är det givet vad det innebär? Respektive lejonmamma.
Ja, i den här studien så är de ju en hönsmamma som de facto är en hönsmamma.
Ja,
det är en helt annan sak än om du är en hönsmamma.
Ja, men absolut. Det är så jag också tänker. Men hon har ju någon slags utgångspunkt att man går från att vara hönsmamma till att vara lejonmamma.
Mm.
Och för mig är en hönsmamma, jag kanske är helt fel på det här, men alltså att man är närmast överbeskyddande.
Mm-hmm.
Om sin
avkomma.
Du ser
en negativ klang.
Ja, men ja faktiskt lite så.
Mm.
Vad innebär begreppet för dig? Alltså för mig är att man nästan är överdrivet rädd om sina barn. Eller sin avkomma.
Jag tänker att det inte finns en bortre gräns för alltså, hur omsorgsfull och rädd om sina barn. Finns det någonting som jag är för rädd om mina barn? Jag har mer problem med vad det ger uttryck i. Om det är ju uttryck att du förminskar deras rörelsefrihet eller att du är kontrollerande eller någonting annat. Däremot har jag inget problem med nivån av hur rädd du är om dina barn och hur mycket omsorg du besitter. För jag tänker att det finns ingen bortre gräns för... finns det för mycket? Du är för mycket rädd om dina barn. Jag älskar mina barn för mycket. Det blir för mig...
Jag tror inte
det tror jag inte på.
Jag sätter inget likhetstecken mellan graden av kärlek till sitt barn och graden av beskydd och omsorg om sitt barn nödvändigtvis, i och för sig.
Jag skulle bli mer bekymrad om någon sa så här, nej men jag är inte så jätterädd om mina barn. Jag ligger väl på kanske 78% rädd om mina barn. Då skulle jag nog ha ett större problem än att du säger så här, jag är 1000% rädd om mina barn. Så att däremot så uttrycket... Är du med på skillnaden?
Ja,
om att du
definitivt.
Är 1000% rädd om dina barn gör att du inte låter dem lämna huset. Då har jag problem med uttrycket för det. Så att vara hönsmamma är för mig är inte särskilt negativt.
Nej.
Det är en omsorgsfull, kärleksfull, om sig och kring sig person som också är en latent lejonmorsa ifall någon jävel ger sig på den du är som har så att säga 100% av din rädsla.
Aha.
Jag vet att folk säger, jävla hönsmamma. Jag ser människor som inte dugg hönsmammor men som är douchebags till morsor för att de är överkontrollerande eller supercurlande eller sådär.
Men så då menar du att om man nu är definitionsmässigt en hönsmamma, då är du också per definition, då har du lejonmamman i dig?
Nej, det tror jag alla mammor har, evolutionärt. Jag tror att situationen kan nog frambringa the medieval mother side av alla. I både dig och mig i en jättekategorisk hönsmamma och någon som inte dugg hönsmamma. Lejonmorsan tror jag vi alla har.
Ja, men för det tror jag också. För du sa att hönsmamman har en latent lejonmamma, så det var därför jag undrar lite grann om det förutsätter att du är hönsmamma i grunden.
För att... Nej, men det tror jag att hon har. Men jag tror också att en person som inte är hönsmamma har lejonmamma.
Ja, jag fattar. Ja, men då är vi ju helt eniga där. För det är så tänker jag också kring det hela. Alltså, jag tänker att det är såklart jättelätt att inta båda de här rollerna. Och jag tänker att mycket av det sker mer eller mindre instinktivt. Både hönsmammeriet och lejonmammeriet, det liksom ligger ju på något sätt, tror jag, i vårt DNA nästan. Och särskilt liksom när det är fråga om liv, om det liksom är skarpt läge, så kan vem som helst, precis som du nämnde också, gå in i lejonmorsan-rollen. Jag tänker på den här, det har ju skrivits ganska mycket sista året om en kvinna som gick in i ett brinnande hus och räddade livet på sina 6 barn.
Just det.
Och var fullständigt sönderbränd från topp till tå. Men hon hade inget annat för sitt sinne än att rädda sin avkomma, helt enkelt.
Nej, och det där finns det ju, när jag håller på och föreläser om det här med att rädda människor, typ skolattack och så vidare. Så, och där finns det ju en del forskning som faktiskt visar på att när du står mellan liv och död, då kommer du hålla liv i dig själv och din avkomma och resten skiter i.
Ja.
Och den är långtgående, den drivkraften. Så att slåss mot yttre omständigheter för sin avkommas, så att säga, överlevnad, den är inte så svår att greppa.
Nej, nej.
Har du blivit, för det var ju frågan, har du blivit linmorsa? Har du gått med divel på en kråka eller en människa på grund av att den har så att säga överträtt din ja, omsorgsbasis för barnet?
Jag satt och funderade här. Jag har ju några exempel på olika utfall här i potentiellt så att säga hotfulla situationer sett till livet för mitt barn. Mm. Och det är lite intressant, för jag har reagerat fundamentalt olika i de här två situationerna. I det ena fallet så befinner vi oss i vintertid vid en sjö och ska grilla och lite sådär. Och där på vårkanten så isen har börjat släppa lite grann sådär i kanterna. Mm. Så vi är alla överens om här, alla vuxna, att nu måste vi ha koll på barnen. Och rätt som det är i ett obevakat ögonblick så ser jag min son gå ut då mot det här området där vi vet att isen är tunnare. Och jag står vid strandkanten, det är inte många meter bort, men det är ändå liksom tillräckligt många för att det inte ska hinna fram om man nu går igenom. Och jag reagerar liksom som så här. Jag bara kliver rätt över där isen är svag. Så bara kliver jag rakt över, jag går igenom. Hela jag är sjöblöt och iskall. Men jag hinner inte gå runt. Jag måste ta snabbaste vägen fram till honom. Och det gick bra. Mm. Han gick inte igenom och han var torr och fin. Något år senare har vi ett annat scenario. Då blir vi påkörda i ganska hög hastighet på E18 på motorvägen. Vi är första bilen i en serie om 10 bilar som är involverade i den här händelsen. Och där kliver jag plötsligt inte in i lejonmorsan-mode, utan i snut-mode. Och försäkrar mig om att föraren som har orsakat det här inte ska lämna platsen och att vi räddar liv på dem som är bakom oss som har utsatts för en väldigt hög energi i den här kollisionen.
Mm.
Och plötsligt så finner jag mig i en situation där mitt barn sitter själv i baksätet på vår egen bil. Alltså det första jag gjorde var så här, är du okej, Sixten? Ja, jag är okej. Då lämnar jag bilen. Men jag borde ju naturligtvis utifrån ett lejonmorsa perspektiv ha ägnat all min uppmärksamhet till honom.
Fast!
Eller?
Alltså jag tror nog att du undermedvetet eller instinktivt eller vad som helst, hade det varit direkt fara för din sons liv, säg att er bil stod i brand, inte fan hade du gått in i polismode och börjat ägna
det hade jag annat. Ju såklart inte.
Jag är helt övertygad om att du gjorde en snabb checkup, precis både verbalt men framförallt så kollade du av och konstaterade att nu kan ungfan sitta själv en stund, för jag har andra bättre saker för mig.
Ja, du menar att jag gjorde en ursäktlig prioritering där?
Nej, men vad fan, lejonmorsan kan man inte, du kan inte stå och skydda ditt barn för en potentiell, möjlig, eventuell fara när andra människor är fara. Där tror jag nog att du med fog kan säga att du har gjort en ganska god prioritering.
Åh, fan vad skönt att få höra det. För det där gnagt lite i mig, faktiskt.
Nej, men vad fan ska han ha din uppmärksamhet? Han sitter väl bra där?
Ja, han gjorde ju det, men ändå, när jag kommer tillbaka en stund senare och inser att han sitter där själv och är ledsen och ensam och övergiven.
Ja, men han behöver ingen lejonmorsa. Lejons morsa jobbar liv och död.
Ja, helt med det här.
Det tycker jag.
Ja,
han kan få öva på att sitta still och tycka synd om sig själv en stund. Det behöver man lära sig. Det ingår i morsarollen. Sitt still och håll käft. Morsan har andra saker att göra. Absolut. Ah,
men har du några erfarenheter då från det här?
Inte så många. Jag skulle säga så här att jag har väldigt sällan behövt träda in mig själv i lejonmorsan när det kommer till mitt eget barn. Däremot så har man ju känt känslan av att nu jävlar, du vet, man får nästan lite underbett. Att om inte den här personen backar undan eller om inte den här, inte vet jag, milda konflikten, man vet ju att man känner ju maskineriet inte går igång. Och att man har resurser att ta av om det skulle behövas. Men jag har, tack och lov, varit i ganska få situationer med mitt barn där det faktiskt har behövts.
Just
jag kan komma ihåg ett tillfälle där en person som bör visa omsorg för min son inte gjorde det. Och så att säga topplocket gick på Ljungdal. Och då säger jag till min man, typ så här, nu kommer du få se den fula sidan av mig. Och det behövs i den här situationen. Så du kan bara stå bredvid och hålla käft. För att jag kommer att låta Guds heliga vrede sitta ur min kropp nu. Så att jag går fram till en bil, öppnar upp bildörren, vänder mig in i bilen. Och kör en, så att säga,
en full monty.
En, en full monty verbalt, måste jag påstå. Min son klev ur bilen och gick ut och ställde sig på ett gärde en bit ifrån. Bara för att han tyckte att det här var jobbigt. Och det gjorde han rätt i. Och sen så förklarade efteråt varför och hur och vad som kommer hända nu och bla bla bla. Och vi plockade sena frukten av det ganska länge. Det blev alldeles lysande. Ibland behöver man bara, så att säga, placera skåpet. Men, och det gjordes.
Ja. Och det var ju säkert motiverat och rimligt, men jag blir lite nyfiken då och höra hur du ser på det här, för att du säger att det inte ofta du har liksom hamnat i den där rollen. Och då undrar jag om det beror på, för jag kan själv nämligen känna, eller jag har eller insett när, snarare, att det många gånger kan vara bra att inte agera på lejonmamman-impulsen, utan faktiskt chilla lite grann i de där lägena där hon annars hade liksom gjort entré. Och det har jag liksom känt har berott på att liksom min unge behöver själv få en chans att reda ut en situation. Att liksom trevande försöka orientera sig i den här mässen som eventuellt har uppstått, om det är en sån situation. Och också att jag har själv behövt så här känna att här kanske det inte är min roll i första hand som behöver synas, utan kanske den där lärarens eller den där läkarens eller någon annan ansvarstagandes persons lejoninstinkt.
Ja, jag håller med. Och det är nog därför att jag väldigt sällan har varit lejonmorsa, för att jag är en person som har en enorm portion chillpill att, så att säga, frambringa. Not my circus, not my monkeys. Och sen så, om inte ungen är på väg och liksom gör ett fatalt misstag eller någon beter sig jävligt illa, då kommer han få helt enkelt lösa den här skiten själv. Och om du behöver hjälp så kommer jag kliva in i situationen med ganska tunga kroppsslag. Om det behövs. Men det behövs ju väl väldigt sällan. Jag vill bara säga en sak innan jag glömmer det här. Vi pratar om hemsmamma som att det vore någon form av endast kvinnligt perspektiv på det här. Det är det ju inte.
Nej,
även pappor
inte.
Har ju så att säga, en lejonpappa.
Ja.
I det hela. Och här vet jag en jätterolig studie där man har tagit avläser från på pappas biceps. Jag tror att jag sa det här i något PDV-avsnitt. Där man har läst av pappas biceps i förlossningssalarna. Alltså från att kvinnan, den födande kvinnan, kommer in till att barnet är ute och så vidare. Så har man läst av pappas biceps aktivitet i rummet. Och då ser man ju då att trots att det är ganska så här tumultartat, mycket skrik, men det är väldigt naturliga grejer som sker där inne, så är pappas biceps ganska tysta. Men när läkaren kommer in och tar tag i den nyfödda lilla avkomman och lägger barnet på britsen och tar tag i benen och ruckar jävligt hårt i höftsituationen, då aktiveras pappas biceps max. För då är det någon som bryter på din nyblivna avkomma som du precis har påbörjat en anknytningsprocess till, och dina biceps gör sig beredda att strypa ner fanskapet, läkaren.
Vad intressant.
Och då kan ju gärna kliva in och säga så här: gör inte det. Läkaren jobbar liksom för vår sak här. Men en sista grej som jag skulle säga. Man har rätt på sig själv och håller liv i sig själv och sin avkomma. Jag skulle vilja stoppa in ett djur i den här ekvationen. För där kan jag säga att jag har upplevt nu. Min Doris är 2 år. Och jag vet att det inte är min dotter. Och jag vet att det inte är en homo sapiens. Utan att det är ett djur som jag har köpt. Och som kommer dö kanske innan jag dör. Och så. Men jag kan säga lejonmorsan-egenskaperna, de är intakta och de samma. Och där har jag satt mig i riktiga skitlägen, farliga lägen, på grund av att lejonmorsan drar igång och går före. Jag kan ta en situation i en hundrastgård där det kommer någon sån här jävla puck och hund. Ursäkta, det är inte hundens fel, utan det är den som människans fel. Men hunden går runt och är aggressiv, beter sig och så vidare. Och den här jävla hunden tar ju då tag runt Doris, biter tag Doris i nackskinnet och liksom med sina klor klöser sig in i sidorna på hennes kropp och börjar jucka. Och jag tittar på hundägaren som att så här, kan du komma och hämta din jävla, för det här är en typ av hund som jag helst inte vill bli biten av, för den kommer inte släppa. Nej, oj, säger den där ägaren som står och röker en bit ifrån och skiter i vilket. Mm-hmm. Har parkerat sig där nere. Då sa, ta bort din jävla hund från min hund. Du vet, då nu är lejonmorsan, nu är hon liksom up and coming så att säga. Och Doris skriker. Oh. Som ett barn skriker. Gud. Hunden juckar, Doris skriker. Jag känner, jag måste ner i den här situationen. Du, låt dem vara, de löser det själv. Och tänkte jag så här, först ska jag döda din hund. Sen kommer jag komma efter dig och döda dig, säger min lejonmorsa. Så jag böjer mig ner. Jag hinner bara tänka så här, det här kommer göra ont. Mm. För att nu ska jag ju ta bytet ifrån den superkåta, aggressiva hunden. Jag ska liksom rycka loss bytet från hans pelvis.
Yeah.
Så att jag stoppar ner händerna, lyfter upp Doris och bär henne som Simba över mina liksom huvud. Och den här jävla hunden försöker krafsa sig upp längs min kropp för att komma upp till sitt byte.
Nej, men gud, och sen vad primitivt.
Och sen springer jag mot grinden och han bara säger så här, gör inte så, det blir bara värre. Och jag bara tänker så här, du håller du din käft för att jag kommer komma tillbaka och döda dig. Jag kommer göra exakt som din hund gjorde på min hund, på dig alldeles strax, känner jag instinktivt. Så jag tar ut Doris, liksom kastar henne över grinden och sen så försöker jag då ta mig själv över grinden. För den här jävla hunden hänger ju hasorna på mig. Och där känner jag, någonstans här är det bra att bromsa lejonmorsan. Jag tog Doris under armen, så gick jag till min bil och sen så satte jag med den och så tänkte jag så här, nu behöver du tänka till, Lena. Och så tog jag min bil och så åkte jag därifrån. För att det hade inte kommit något gott att låta lejonmorsan så att säga fortsätta.
Nej, precis.
Men jag skakade adrenalin, jag hade lika gärna kunnat bli absolut slarvsylta. Min kropp av den där jävla hunden. Och en sån här människa ska inte ha hund. Och framförallt inte vara en hundrasgård med sin hund. Utan olika typer av så. Så att jag ska säga, lejonmorsan lever även när det kommer till djur. Och de är ännu mer värnlösa. Och svaga.
Okej, wow. Vilken utläggning.
Ja, vad känner du när du hör den annan?
Ja, men jag kan absolut relatera.
Men att du tyckte att den var lång, så att säga. Har du någon feedback?
Nej, men alltså jag kan relatera till det. Det här handlar väl i grund och botten om anknytning till ett liv som står dig nära. Jag tror ju att du kan utveckla de här lejonmamma-egenskaperna även till ett barn eller en avkomma som inte är ditt biologiska, till exempel. Så att jag är inte alls förvånad, egentligen. Absolut inte. Och det finns ju också exempel på människor som har sprungit in i brinnande hus och ladugårdar och allt möjligt för att rädda sina djur. Ja, men alltså, ja, det är ju absolut samma system som aktiveras.
Ja.
Och jag menar, du var inne på det lite grann förut, det här att hur, om man är hönsmamma och övergår till att vara lejonmamma. I vår familj så har vi ju två helt olika roller. I min familj så är det pappan som är hönsfarsan och jag tror jag som är mer lejonmorsan. Så att, inga konstigheter.
Inga, och vi har ju våra yrken också sett enorma exempel på när, om vi nu pratar om morsor, liksom med livet som insats gör saker för att skydda sina barn. Till exempel lämnar våldsamma hem och tar sig till olika platser. När lejonmorsan helt enkelt styr varenda steg av livet.
Ja, och från flera av de här katastroferna jag jobbat med, jag har hört flera vittnes eller skildringar kring hur man har agerat som förälder för att rädda sitt barn i första hand. Fruktansvärt.
Ja, det är tungt.
Ja, tungt och men samtidigt intressant, tycker jag, att försöka sätta ord på det här. Vad det är vi går igenom som föräldrar till djur och barn.
Exakt.
Och du, snart är det ju torsdag igen.
Ja.
Och vad kommer det att hända då?
Säger du med en jätterolig min. Jag vet inte, Anna. Jag vet bara att det kommer att hända.
Det kommer att hända. Det kommer att ske.
Ja.
Och exakt hur det kommer att ske, det kommer ni få veta om ni lyssnar på torsdag. Och tills dess, då kan man kliva in på Ljungdahl och Ginghede på Instagram. Det går också bra att mejla oss på hej@ljungdahlochginghede.se.
Där satt den.
Där satt
den. Ta hand om er tills dess. På torsdag har vi båda semester.
Ah, underbart.
Ta-ta.
Ta-ta.
Bye.
Bye bye. Thank you.